Peter.
Jag heter Peter, jag är narkoman.
Hej Peter.
Jag fyller 58 om 3 veckor. Jag har varit drogfri lite mer än 21 år. Jag är uppvuxen, eller jag var väl 5 år gammal när vi flyttade till Rinkeby. Innan dess bodde vi i Setra. Jag har en jävla massa syskon. Men jag är väl den enda som, alltså... Sjukdomen finns i min familj, både på min mammas och min pappas sida. Jag kommer ihåg när jag gick på dagis. Då var det så att gjorde man något bus på dagis, då fick man inte mellanmål den dagen. Jag och min kompis, vi skulle inte få mellanmål på 6 månader. För det var enda vi gjorde, vi var sprang, så att då tog de bort den regeln. Jag har alltid haft, på min tid hette det myror i brallan. Jag började i lågstadiet. Jag har aldrig haft något problem med att lära, eller då hade jag inga problem att lära mig saker. Jag var alltid i skolan, för det var så att min farsa gav mig stryk. Jag säger mig, för att jag har inte sett han slå mina syskon. Jag vet att han har slagit mig. Det var så här, om jag skolkade eller kom för sent hem eller så här grejer, då fick jag stryk. Svor jag hemma så fick jag checka upp en hel tvål. Eller tugga på soppsleven tills hela käften var avdomnad. Jag var i skolan. När jag gick i 5:an, då hamnade jag i obsklass. Typ för stökiga. Och det roliga är att vi var bara killar i den klassen. Och då hade vi en egen lärare. Sen så när jag började... Jag tog min första fylla när jag var 11. Jag blev stålmannen direkt. Jag gillade effekten. Vi gick hem till en kompis till mig och så tog vi lite slattar från hans farsas barskåp och blandade ihop en flaska. Och jag gillade effekten. Som sagt, jag blev stor stålman, jag blev stor och stark och jag vågade göra saker som jag inte vågade göra i vanliga fall. Så när jag började i högstadiet, då vi fick börja i en annan skola eftersom jag bodde i Rinkeby. I högstadiet i Rom, det var så många som skulle börja där, så vi, de två klasserna för den skolan jag gick i mellanstadiet fick börja högstadiet i Akalla. Och vi kände redan några där som gick i den skolan. Så att jag och två vänner från min klass, vi gick till en kille vi kände som var 1 år äldre. Vi gick fram och sa att kan du visa oss de tuffaste 9:orna i hela skolan? Och han gjorde det. Vi går fram och piskar på dem och säger att vi från Rinkeby, nu är det vi som bestämmer. Så har det varit ganska mycket för mig. Eller det är så att samma veva när jag gick i högstadiet, då började jag ränna på stan. Mycket på Djurgården och sånt där. Och då var det så att när vi mötte ett annat killgäng och de frågade var vi kom ifrån, då sa vi Rinkeby. Då backar de. När vi mötte tjejgäng, då kom vi från Bromstad. För vi kunde inte säga Rinkeby till tjejerna, då sprang de också. Så, mycket stök. Jag började röka braj i 8:an. Jag hade en polare till mig som jobbade som elevassistent på skolan. Så, han introducerade jag och 2 av mina vänner. Det tog ett par gånger innan jag blev flummig. Eller det tog samma sak för mina 2 vänner, för Ton och Jyrki. När vi väl fick känna ruset en gång, det blev så här, fan vad häftigt, det här gillar jag, jag kommer fortsätta. Jyrki var likadan, han bara, det här kommer jag fortsätta med. Tony sa, nu vet jag hur det känns att vara flummig, nu lägger jag ner, nu vill inte jag ha det här mer. Så han la ner och jag och Jyrki fortsatt, men vi umgicks fortfarande. Jag hade inga problem att lära mig i skolan. Min lärare sa till mig, om jag bara är på lektionen och gör som de säger så skulle jag ha femma i alla ämnen. Men då när jag gick i plugget, då fick vi så här att här, så här mycket ska ni göra klart den här veckan i matteboken och sånt där. Jag gjorde klart det redan på onsdagen och då frågade jag läraren om jag fick gå vidare eller nej. Då skulle jag sitta och räkna. Då fick jag så här förtryckta stenciler som jag fick sitta och räkna. Repetition, repetition, repetition. Det var inget kul, så jag började springa runt i skolan. Som sagt, jag var inte på lektionerna, men jag var i skolan och levde fan. För jag visste att om farsan får reda på att jag inte var i skolan, då fick jag stryk. När vi skulle sluta i nia. Mina betyg sjönk för varje år. Så att i nian när jag fick mina slutbetyg, då hade jag 1,2 i medel. Sista året så fick jag anpassa studiegång, så jag var bara i skolan en dag i veckan och jobbade 4 dagar. Jag jobbade på restaurang, för min dröm var att bli kock. Jag ville bli kock på ett sånt här stort lastfartyg som åkte runt hela världen. Så jag jobbade som kock 4 dagar i veckan och var i skolan en dag. Så mina betyg var så här, kryss var från en termin, dubbelkryss var från en termin och sen mina vanliga. Och när min lärare ska ge mig mina betyg, då får jag den i ett kuvert. Så jag öppnar dem. Så jag läser och jag bara ser vilka betyg jag har. Och jag bara vet så här att det här kommer göra ont när jag kommer hem. Så jag river sönder betygen framför min lärare. Hon bara garvar och säger, Peter, jag visste att du skulle göra det där, så jag skickade originalen på posten hem till min farsa. Då blev jag så sned så jag hoppade ut genom fönstret, så sen dess har inte jag sett vissa av mina klasskamrater. Jag började röka braj mer och mer. Jag gillar neråt droger. Jag gillar att vara flummig. Jag började röka mer och mer braj. Jag började jobba när jag var 16. Då fick jag jobb på Operakällan. Jag var den första i Sverige som fick, det hette ungdomsarbetsplats. Jag hade 75 kronor om dagen. Det var 1981. Min chef sa till mig, om jag kommer i tid varje dag och sköter mig så kommer jag få en fast anställning efter 6 månader. Jag jobbade där i 6 år. Som fastighetsskötare. Och jag delade röka. Så att mina kom. Och jag fick en personsökare på jobbet. Och det var ju skithäftigt. För då kunde jag sitta och visa. När jag satt på tunnelbanan den pep. Då tog jag fram och visa alla. Jag var 17 år gammal och hade egen personsökare. Jag tyckte jag var kungen. Mina vänner kom till jobbet och köpte röka. Och det är så här, alla som köpte röka, men det är klart vi ska röka en holk. Så att från och med att jag slog upp ögonen tills jag la mig så var jag konstant flummig. Innan jag blev drogfri så har jag aldrig varit drogfri på ett jobb. Jag har alltid gått runt påverkad. Varje fredag så gick jag ner i vinkällan och snodde 2 70-sar. Brännvin. Då hade jag helgen räddad med alkohol. Jag har också några år tidigare när vi ville ha alkohol, då åkte vi till Tenstabolaget på fredagar. Och så väntade vi på den tiden var inte bolaget öppet på helgerna. Så då väntade vi på när Alkis kom ut fullpackad. Han har ju köpt brännvin för hela helgen. Så vi väntade tills han hade gått rört hörnet, så robbade vi på Anna. Vi robbade på Anna med sprit. Och han stod och gråter. Alltså jag förstår ju varför nu, för det är ju så här att han kommer ju bli dålig, för abstinent som inte han. Alltså han sa, snälla grabbar, lämna åtminstone en flaska. Och vi tyckte, vilken jävla loser, vad ska han en flaska till? Så då fick han ett par örfilar också. Så, för jag alltid, eller ja, jag vill ju alltid säga att jag inte har varit våldsam av mig. Men det är inte sanningen. Jag knivhugg en annan person första gången när jag var 14. Och efter det har det blivit en jävla massa som har råkat ut för sådana saker. Jag rökte mer, jag sålde droger. Jag provade tjack någon gång. Jag gillade inte tjacket, men jag har tagit jättemycket tjack. Men jag gillar som sagt att vara flummig. Jag gjorde lumpen. Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 16, för jag pallade inte bo hemma. Så då hamnade jag, det var typ så här fosterhem light, kallar de det. Social bostad hette det. Då fick jag bo hos en annan familj. Och jag bodde där några år. Sen blev jag hemlös, jag tror jag var 18 eller 19 första gången jag blev hemlös. Bodde runt hos polare. Jag jobbade hela tiden. Och umgicks bara med missbrukare och kriminella. Sålde braj, söp. Alltså gick på, jag umgicks med folk som var äldre än mig, så de gick ju på bolaget. Och de kunde handla byra. Så det blev en kasse pilsner och några gram röka varje dag efter jobbet. Jag gjorde lumpen. Lumpen var jättebra för mig, för jag fick många nya kunder som ville köpa röka. Så jag gjorde lumpen i Kungsängen. Så jag kunde sova. Och då hade jag flyttat hem till farsan i Husby. Så då kunde jag sova hos han. Och fortsatt som vanligt. Även fast jag låg i lumpen. Det var samma där. Från och med att jag slog upp ögonen tills jag gick och la mig. Jag var konstant flummig. Efter lumpen så sparkade min farsa ut med. Då blev jag hemlös igen. Flyttade runt hos polare. Jag träffade, jag kan säga min stora kärlek, dagen innan jag fyllde 20. Jag föll pladask, jag blev kär från första ögonblicket. Hon och jag blev tillsammans. Hon blev gravid. Och hon frågar mig om jag vill ha barn. Ena dagen vill jag ha barn, andra dagen vill jag bara, Helle, jag är 20 år gammal, jag vill fortsätta att leka, jag vill inte binda mig. Det slutar med att hon lämnar mig. Jag sa till henne, jag var okej, Helle, vi gör så här att du föder det här barnet, vi fixar en egen lägenhet. Jag bodde tillsammans med tre andra snubbar. Jag sa, vi fixar en egen lägenhet. Jag slutar att sälja droger. Jag slutar att vara kriminell. Jag slutar att köpa stöldgods. Jag böt ju, eftersom jag delade röka, då var det så här, då kommer mina polare komma upp med. Då böt jag till exempel, de kom med ett hektar guld. Då böt jag det mot ett hektar röka. Jag är en stor fan av byteshandel. Det behöver inte vara pengar. Så jag sa till henne, jag slutar med allt. Och så ska vi flytta ihop, ta hand om det här barnet. Och så ska vi leva lyckliga alla resten av livet. Jag trodde 100% på det. Helle kände mig bättre. Och hon visste om att jag aldrig kommer sluta att leva det livet jag gjorde. Så hon lämnade mig och flyttade till Finland. Och jag tänkte, jag kommer ihåg när jag kommer hem och får veta att hon sitter eller på väg till Finlandsbåten. Jag tänkte så här, om jag hoppar in i en taxi och åker till terminalen, då kommer jag hinna och träffa henne, så kan jag försöka övertala henne och stanna. Min nästa tanke var att om inte hon har fattat vilken schysst kille jag är, då kan hon dra åt helvete. Sen dess har jag inte sett henne eller mitt barn. Det här gjorde också att jag började använda heroin. För jag hade vissa polare som rökte. Och jag var hemma hos dem varje dag. Och de bjöd varje dag. Här, ska du inte ha? Och jag bara nej, nej, nej. Sen till slut, då slutade de och frågade mig. Och då var det tvärtom, vad fan ge mig. Så jag började röka heroin. Och då hade jag verkligen hittat hem. Då hittade jag något som, det var jag. Jag började röka mer och mer. Och det var också så här att heroinet var bra för mig. För då, när Helly lämnade mig, det gjorde så jävla ont. Och jag, det var så här att jag ville aldrig mer känna den känslan som jag kände utav saknad. Och jag visste inte, då visste jag inte om vad det var för känslor, utan det var bara mitt inre var i kaos. Och jag bara, jag vill aldrig mer känna det här. Och då var heroinet perfekt, för då bara stänga av. Och jag beslöt också att jag vill inte bli lämnad. Med facit i hand, just det, min mamma dog när jag var 2 år och 3 månader. Så att jag har ju fått förklarat efteråt för mig att jag är livrädd att bli lämnad. Så jag bestämde, eftersom jag inte vill känna så här, då valde jag bort allt vad relationer hette. Jag var 20 år gammal när Helly lämnade mig. Nästa gång jag hade en relation, då var jag 37 år gammal. Så under de här 16-17 åren, de få gångerna jag hade sex med, jag ska säga så här, med en annan levande varelse, det kan jag räkna på en hands fingrar. Sexet, där är också heroinet skitbra. Du, sexet är inte intressant. Så mitt knarkande blev ännu mer destruktivt. Jag började injicera. Första gången när polen satt jungfrun på mig. Och då frågade jag så här att, ja, du har väl nya verktyg? Han bara, självklart har jag nya verktyg. Den här personen, han gav mig inte bara jungfrun, han gav mig hepatit C också. För det var inga nya verktyg. Och då var det, eftersom inte jag kunde sätta på mig själv, då lämnade jag verktygen hemma hos han. Och så när jag ville slå i mig, då åkte jag hem till Robban och så fick han sätta på mig. Sen så lärde jag mig, och då hade jag egen lägenhet i Solna. Så jag kommer ihåg första gången jag skulle slå, ja, jag hade lärt mig att sätta på mig själv. Och jag vet första gången jag var ensam och ska slå i mig heroin, då blev jag livrädd, för det var så här, ja, men tänk om jag drar i mig en överdos så ingen kan dra igång med. Så då lämnar jag. Vi heroinister, vi använder ju skedar och löser i. Så jag lämnade lösningen i skeden och la mig och sov. Med resultatet att när jag vaknade på morgonen, och då hade hela lösningen dunstat. Så då lärde jag mig också att aldrig lämna en lösning. Jag började, och från och med att när jag väl kunde sätta på mig själv, då fanns det inget annat sätt att ta droger. Då var det sprutor för hela tiden. Och då valde jag bort mina gamla vänner. Jag hade sagt till en kompis, eftersom jag gled undan från mina flumma vänner, eftersom de tyckte jag var dum i huvudet som höll på med heroin. Och alla sa till mig, Peter, du kommer torska dit, för du är en riktig haschtomte. Så lägg ner heroinet. Och jag tyckte de var dumma i huvudet, för att jag hade verkligen hittat hem. Så jag bad hela min vänskapskrets dra åt helvete. Jag ville ta med dem att göra, för de var jobbiga. För de satt och tjatade om att jag inte skulle ta heroin. Och det var det enda jag ville göra. Så ja, jag blev ganska ensam. Eller jag umgicks bara med hårsare. I många år. Jag gjorde allt för att få tag i mina droger. Jag har gjort jättejobbiga saker mot mig själv och mot andra människor för att få mina droger. Jag jobbade. Alltså, jag jobbade ju som fullblodsheroinist, som fastighetsskötare. Men det blev ju oftare och oftare jag var borta. Det var ofta den här måndagssjukan, det var fredagssjukan. Jag kom till jobbet dålig. Jag hade inrett ett källarkontor med soffa och allting och satt upp plyfaskivor så ingen såg in. Så där kunde jag ligga framför till 10-tiden. Då kunde jag ringa till någon och tjata till med en halvkabbe. Och då åkte jag iväg, kom tillbaka vid 1-tiden till jobbet och då började jag jobba. Och mina kollegor, de bara, vad har du varit? Nej, men jag har varit där borta och klippt i gräs och jag har varit där. Till slut så kommer ju då min chef konfrontera mig, för de tror att jag har problem med alkohol och eller med droger. Jag sa nej, nej, nej. Så då hade vi någon så här möte, mina chefer, företagshälsovård. Jag jobbade hos Skanska då. Vi sitter typ så här, jag och så har det så 8-10 till. Och alla tror att jag har problem med droger. Jag bara nej. Och jag säger till dem, jag dricker alkohol varje dag. De bara, bra, då får du börja med Antabus. Ja, så varje morgon när jag kom till jobbet så gav min chef en Antabus. Och jag har inga problem att käka Antabus eftersom jag inte drack. Och då kunde jag fortsätta att knarka. För min chef intygade att jag tog min Antabus. Så då fortsatte jag att knarka. Jag blev av med jobbet för att fastighetsbiten såldes. Och då var vi som jobbade som fastighetsskötare, vi fick söka våran tjänst hos den nya arbetsgivaren. Och jag satt och nodda igenom. Jag gjorde som jag alltid gör när det är så jobbigt. Då slår jag i mig lite för mycket hår. Så jag satt och nodda och sov igenom hela arbetsintervjun. Så jag fick inte jobbet. Så jag blev arbetslös. Några månader senare blev jag bostadslös för att jag tyckte det var inte så viktigt att betala hyran. Det var viktigare att få droger. Så blev jag bostadslös. Flyttade hem till min syrra. Ställde till ett helvete för henne. Och då hade jag suttit häktad en längre period. Så när jag kom loss, då hade jag tänt av allting. Och då hade de inte hittat, jag vet inte hur mycket, men jag sålde allt heroin jag hade och köpte en stor påse chack och började punda. För på den tiden, då bladdade inte jag uppåt och neråt. Jag pundade hårt ett tag, eller ett bra tag. Och till slut började jag umgås med mina gamla hårsa vänner. Och så tog jag nog tuss då och då, och sen en dag så vaknade jag upp och var hårstålig. Och jag vet inte hur det har gått till. Och då har jag bara suttit och slagit deras tussar. Och uppenbarligen har jag gjort det ganska mycket eftersom jag lyckats bli dålig. Och då hade jag inget, som vanligt, inget alternativ än att slå in heroin igen. Så började jag ta heroin. Och det gjorde jag fram till 2000. Fram till 99, då går jag upp och SOS och ber om hjälp. Och hon säger att, ja, kan du bara lämna ett grönt pissprov så ska vi hjälpa dig. Jag sa, men jag är narkoman. För mig är det lättare att plocka ner månen än att lämna gröna pissprover. Hon bara, då kan vi inte hjälpa dig. Då bad jag SOS dra till helvete, så gick jag ut och knarkade i 2-3 år till. Sen kom jag tillbaka till SOS. Jag var helt slut. Fysiskt, psykiskt, mentalt. Jag var precis på gräns. Och då, när jag väl försökte bryta mitt liv, då var jag uppe i, då sålde jag mycket heroin. Jag pettade i mig 5 gram heroin och 100-årigt mål om dagen. Och jag var helt av banan. Jag ramlade ner, på tunnelbanan. Jag gick runt och tiggde pengar på tunnelbanan. Det var det, så började jag. I alla fall så jag sålde droger. så var jag inte nöjd med de pengar, utan jag måste ha mer pengar. Så jag gick runt och jag har levt som hemlös i nästan 8-10 år och gått runt på tunnelbanan och fick pengar. Och sålt droger av och till. Sen när jag väl fick komma på behandling. Första behandling funkade inte. Det slutade med en överdos och ambulanshelikopter. Då fick jag komma till Hatten. Där köpte jag inte det här med alkohol. Eftersom jag hade inte druckit alkohol på många herrans år. Och de sa till mig att du är alkis. Jag bara, jag är allt annat än alkis. Jag är heroinist. Jag är lite finare, lite bättre. Så jag tog ett återfall på alkohol när jag var på Hatten. Och blev utsparkad. Och jag kämpade för att få komma tillbaka. Men det var så att jag kom dit varje dag till Hatten och lämnade pissprov. Och de sa, men Peter, du ska ju blåsa också. Jag bara, nej, men jag vägrar, för att jag kom ju dit på fyllan. De bara, men det stinker ju alkohol under. Jag sa, men jag är hårsare. Jag lämnar pissprov, jag vägrar att blåsa. Och det är ju samma sak, sådär höll på. Då har ju, eller myndigheter, de har alltid sagt så här, Peter, vi misstänker att du knarkar. Så vi vill att du lämnar pissprov. Jag lämnade aldrig pissprov, för de bara, men då misstänker vi att du knarkar. Jag bara, men ni kan misstänka, men ni kan inte skriva det i mina papper. Så länge de inte har ett pissprov på att jag är knarkat, då får de inte skriva det i papperna. Att de misstänkte, jag sa, ni kan misstänka hur mycket som helst, jag skiter i det, ni får inga pissprov av mig. Och de har hotat med LVM, de har hotat allt möjligt. Jag är dömd 14 gånger i tingsrätten. Jag har inte suttit en dag på kåken. Jag har suttit häktad många gånger. De få gångerna av när jag väl får domen, då har tiden jag suttit häktad motsvarar den tiden jag skulle få på kåken. Så att, peppar, peppar, förhoppningsvis kommer jag inte behöva kliva in på kåken. Sen när jag väl fick komma tillbaka till Hatten, då gjorde jag precis tvärtom som jag gjort tidigare. Jag tog tag i en sponsor, började jobba i stegen. Jag träffade min sponsor varje dag, eller en gång i veckan. Oavsett om jag hade någonting att redovisa eller inte. För jag förstod någonstans att jag behöver rutiner. Och en rutin var att regelbundet träffa min sponsor. Jag gick på mycket möten. Då var det möten i det här rummet. Det jag hade möten. Jag var ju tvungen, så länge jag var på Hatten, var jag ju tvungen att gå på alla, eller alla, det var NA, AA och DA. NA fastnade jag inte för. AA, nej. Men DA, här var det högt i tak. Här fick jag träffa folk som har knarkat så som jag har gjort. Folk som har knarkat värre än vad jag har gjort. Och folk som kunde stå för allt skit de har gjort i missbruket. Och vi satt och skrattade tillsammans. Det var jätteviktigt för mig, för att jag har gjort så mycket. Jag hade så mycket skuld och skam i mig. Så jag tyckte om att gå på möten. De första 9 åren var som rosa moln för mig. Jag gick på, för jag vet när vi slutade, eller när jag började på eftervården, då skulle vi redovisa hur många möten. Och jag vågade inte, eftersom jag hade gått 10-15 möten i veckan, och då vågade jag inte sluta med det. Och för jag tänkte, om jag säger till dem på eftervården att jag bara gick på 7 möten, då skulle jag få skäll. Så att de första 9 åren gick jag kan i alla fall en 12-15 möten i veckan. Vissa dagar, första åren, jag hade inga vänner. Eller jag har... De enda vänner jag hade var den här gemenskapen. Så jag gick på jättemycket möten. För jag klarar inte av att vara ensam. Jag träffade en tjej när jag hade varit nykter i 10 månader. Jag började dejta henne. Och min plan var att när jag tar 1 år, då ska hon och jag ha sex. Då ska jag ha sex för första gången i mitt liv, drogfri. 37 år gammal. Hon säger till mig, jag bodde på Magnus Ladulås. Hon säger till mig, hon bara, Peter, jag kan få dig livrädd. Jag bara, Ulrika, du kan inte. Jag bara, Ulrika, jag har blivit knivhuggen, jag har blivit beskjuten, jag har allt det här. Vad den gör eller säger, du kan inte få mig rädd. Hon bara, Peter, jag vill ha sex med dig. Jag tror jag aldrig har blivit så rädd i hela tiden. Så jag började komma med alla möjliga. Jag bodde på 20 kvadrat. Medan hon sitter i min säng så städar jag hela lägenheten. Jag kommer med massa ursäkter varför vi inte ska ha sex. Och det enda jag inte sa till henne var att jag hade mens. För det vet jag, det skulle man inte tro på. Annars så drog jag vända lugn jag kan komma på. Och hennes leende blir större och större. Och till slut så säger jag till henne, jag bara, lyssna Ulrika. Jag är livrädd, jag vågar inte. Hon bara, åh Peter, fan vad du är gullig. Och jag vill inte vara gullig, jag vill vara stor, tuff och häftig. Jag var tillsammans med Ulrika i 6 år. Ulrika är fortfarande än idag en av mina bästa vänner. Hon har räddat mitt liv. Hon lärde mig hur det är att leva där ute bland vanliga Svensson. Vi har fortfarande bra kontakt. Så, jag började betala av mina skulder. För det var folk i den här gemenskapen som sa att du är inte fri förrän du har betalat sista kronan på dina skulder. Så för mig var det jätteviktigt. Jag valde att betala mycket. För att från att inte ha en krona som aktiv narkoman. Och när jag var på hatten då hade jag SOS-bidrag. Jag hade 1800 kronor plus ett SL-kort. Och det var mycket pengar för mig. För att jag hade mat, husrum på hatten. Jag kunde käka hur mycket jag ville. Frukost, lunch, middag. Och jag kunde gå och käka mellanmål. Jag hade en säng med rena lakan. Jag har levt som uteliggare de senaste 8-10 åren. Jag kunde gå ner och duscha varje dag, jag kunde basta. Jag, du vet, som uteliggare, om jag duschade en gång i veckan, då var det ofta. Och du vet det här att vända ut och in på kallingarna och bak och fram. Och du vet, samma kallingar i 6-7 dagar och strumpor. Och du vet, det, när jag väl hade fått på mig skorna, ibland så tog jag inte av mig skorna på 2-3 dagar. För då fick jag inte på mig dem igen. Ja. Och så kom jag till hatten, det är ju himmelriket. Jag har eget rum och jag kan duscha, jag kan käka. Och jag fick 1800 kronor utan att förnedra mig. Plus ett busk. Och det enda utgiften jag hade, det var cigaretter. Så när jag väl började jobba, då började jag betala av mycket på mina skulder varje månad. För då flyttade jag till Magnus Ladulås. Jag tror jag hade en hyra på typ 3000. Så jag betalade flera tusen i månaden på mina skulder. Så blev jag skuldfri. Jag fick egen lägenhet. Sen dess har jag jobbat. Jag gjorde service. Jag har gjort mycket service. Jag gör inte det längre. Jag sponsrar inte längre. Det är ett val jag har gjort. Jag hjälper folk i den här gemenskapen på andra sätt. Och jag är arbetsnarkoman. Jag har egen firma som jag jobbar på 100%. Plus att jag jobbar 50% som personlig assistent. Så när jag är klar här så ska jag åka och jobba. Jag ska jobba natt. Och det största anledningen till det är för att jag är pengakåt. Jag har också, vill jag ha någonting, jag tycker inte om att köpa grejer på kredit. Utan vill jag ha någonting så har det varit hela min nykterhet. Om jag vill ha någonting så sparar jag ihop pengar till det. Och sen oftast när jag lyckas spara ihop pengarna så kommer jag på att jag vill inte ha den där saken längre. Och då har jag ändå lite pengar på kontot. Från den dagen jag blev drogfri, 18 januari 2002, så har inte jag behövt gå hungrig en enda dag om inte jag har valt att vara hungrig. Och jag säger så här, jag kan äta mig mätt varje dag, jag har några kronor på kontot. Och jag har folk runt omkring mig som tycker om mig, som vill vara med mig på grund av att jag är Peter, inte på grund av vad jag kan leverera. Det är helt fantastiskt. Ja. Så, ja. Jag har fått så jävlas mycket. Och det enda jag behövde göra, det var att börja på nacken och be en annan person om hjälp. Det var jätteläskigt. Skitjobbigt. Men resultatet, wow. Jag är inte Guds bästa barn. Jag kommer aldrig bli Guds bästa barn. Men det finns vissa saker som jag fick lära mig tidigt i min nykterhet. Att vissa saker ska jag... Om någon frågar mig om jag kan tala på ett möte, säger jag. Om någon ber om hjälp. För det var... Ja, jag fick den här uppgiften i början av nykterheten att du ska göra saker för andra människor utan att säga att det är du som har gjort det. Fy fan vad det var svårt. För jag är bekräftelsetorsk. Idag är det kul att hjälpa andra människor. Det är, du vet, jag är kickfixerad. Jag gillar uttrycker på människor när man hjälper dem hur glada de blir. Alltså det är bättre än vilka droger som helst. Ja, jag har verkligen blivit hjärntvättad. Ja. Och som sagt, det är ni som har hjälpt mig med det här. Så tack för att ni har räddat mitt liv. Tack.
Tack.